Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Caroline Lindboe Englund kom i kontakt med djupa känslor av övergivenhet när hon valde att skilja sig och därmed bli utesluten ur Jehovas vittnen. Hela hennes släkt och alla hennes vänner vände henne ryggen, i alla fall till en början. De fick helt enkelt inte ha någon kontakt med Caroline. I sin sorgeprocess insåg Caroline att det finns en djup mening med att hon tagit detta livsavgörande beslut. Hon är nu fri att skapa sig exakt det liv hon vill ha tillsammans med sin stora kärlek Marcus, som också valde att lämna Jehovas. Nu har det gått över 4 år. Paret har totalt brutit sig loss ur de rigida strukturer de befunnit sig i under hela sitt liv fram till 2018. Det har gjort en otrolig inre och yttre resa som inneburit att de kommit i kontakt med sig själva på ett djupt plan och följer själens ledning. I samtalet berättar Caroline om hur Michael Newtons metod Life Between Lives, astrologi, meditation etc. har hjälpt henne att komma i djup kontakt med sig själv och därmed övertygat henne om att hon hittat sin sanna livsuppgift. Hon berättar även om Bob Proctor och Esther Hicks som är välkända personligheter runt om i världen och hur deras sätt att se på människan har inneburit att Caroline och hennes man valt att enbart fokusera på det som ger dem kraft att skapa sig det liv de önskar. Följ med på Carolines spännande resa och become the leader of your own life, exakt som hon skriver om i sin egen bok. Genom att jag lärt känna Caroline har jag blivit intresserad av vad Jehovas vittnen egentligen är för slags religion. Det har varit upprörande och väldigt sorgligt att inse vad det handlar om. Så med detta avsnitt så vill jag påvisa att det går att ta sig ur något destruktivt och skapa sig det liv man vill ha. Så välkommen till Samtal med Liv. Mitt namn är Ann-Kristin Magnusson. Välkommen Caroline.
Tack så mycket.
Så trevligt att ha dig här, eller här, på länk.
Tusen tack för att jag fick vara med i din part.
Ja, men du är så välkommen. Och jag vet du vad det var som gjorde att jag hörde av mig på, det var lördag kanske jag hörde av mig, ja.
Ja, ja berätta.
Ja, men du, jag gick och tänkte på dig under flera dagar, lite så här från och till. Och sen på kvällen, på fredag så satte vi på en film, Domaren med Emma Thompson heter hon. Och vet du vad det, den filmen bland annat handlade om? Det handlade om en 17-årig kille som kom från en familj som var Jehovas vittnen. Så du förstår synkroniciteten här, det var dags ja. Nu.
Nu var det dags, ja. Ja. Vi sa ju det när vi pratade om det. Nej, men när tiden är rätt så blir det.
Ja, men så är det. Och du Caroline, du har ju verkligen gjort en fantastisk resa under de 4-5 senaste åren.
Ja.
Och som jag ser det verkligen gått utanför ramen. Och jag är så begeistrad inför att prata med dig. Så,
så roligt.
I'm so excited. Det kom in i mitt huvud, men det betyder väl begeistrad.
Precis.
Ja. Vem är Caroline?
Caroline är 50 år. Jag bor i Skåne, men jag är dansk i grunden. Jag är född och uppväxt i Danmark. Men jag har bott i Sverige sedan 98, så jag räknar mig som ganska så svensk. Mm. Jag är gift med Marcus sedan 3,5 år tillbaka. Jag har 2 döttrar och 2 bonusdöttrar. Mm. Och Marcus och jag, vi håller på att bygga en bolagsgrupp som bidrar i samhället på det sättet som vi tycker är viktigt. Alltså de 3 grundpelarna som jag tycker är viktiga i allas liv, själ, kropp och sinne.
Mm.
Eller soul, body, mind som man brukar säga. Och det har vi byggt på sedan 2019. Och vi har just nu fundamentet med 6 bolag. Och vi bygger lika mycket på varje ben i taget, om man säger på. Inom kropp så har vi näringstillskott. Vi har alternativa behandlingar med frekvensbehandlingar. Inom själ så har vi, jag har utgett en bok. Vi har ett bolag med personlig utveckling. Jag har en egen podcast också. Som heter Vakna med Karolina och gäster. Och inom Mind så har vi ganska så klassiska bidragande industribolag som bidrar till bättre arbetsmiljö och ökad lönsamhet. Alla människor består av många delar av sitt liv. Och det gör ju vårt eget liv också. Och det vill vi bidra med i den bolagsstruktur som vi bygger upp också. Så det använder vi ju mycket av vår tid till att bygga den här strukturen. Utöver att vi är föräldrar och privata och... Ja,
wow, jag säger bara ja. Wow. Men det är så otroligt drivande måste jag säga, helt fantastiskt.
Ja, men är det inte så när man slår in på sin sanna livsuppgift så bara kommer energin och idéerna och allting går lätt?
Ja, men så är det ju. Och sen att du har träffat din, får jag säga, stora kärlek?
Ja, det får du definitivt säga, för det är det. Det är min stora kärlek. Marcus och jag, vi använder... alla dygnets timmar tillsammans. Och det är fantastiskt spännande att både vara romantisk partner och företagspartner och föräldrar och bonusföräldrar tillsammans. Alla delar livet som vi gör tillsammans. Det är häftigt.
Ja.
En likvärdig partner som man delar allt med.
Du är säkert värd det. Eller ni är båda värda varann.
Ja,
det är fantastiskt. Men Caroline, det är ju den här resan ur Jehovas vittnen som vi ska prata lite om idag, bland annat. Ja. Nu är det som sagt, är det 4 år sedan du gick ur? Eller?
Ja, det är snart 4,5 år sedan. Så tiden går ju.
Hur ser du på Jehovas idag?
Det tog tid för mig att ändra min uppgift. För när du är Jehovas vittne, då är det ju sanningen. Och du ser bara det som inte är sanna svaren på alla livsfrågor och den sanna religionen.
Mm.
Och det såg jag också när jag blev utesluten ur församlingen. Eller jag blev tvungen att lämna församlingen för att jag ville skilja mig. Det tog mig ungefär 1 år innan jag började så smått att vakna upp från den... man kan säga hjärntvätt. I slutet av religiösa grupper blir man ju hjärntvättad. När jag började att vakna upp ur den hjärntvätten, då började jag forma en bild av att först så var det, men Jehovas vittnen kanske inte någonting för mig. Det är fine, det är en fine religion. Den kan göra mycket bra, men inget för mig. Till att faktiskt nu har gått över till att jag ser det som en väldigt skadlig sekt.
Mm.
Som begränsar människors handlingsfrihet och tankemöjligheter.
Jag förstår det. Och du har ju gjort många intervjuer i din egen podd nu. Och där kan man verkligen få ta del av många som har gått ur Jehova. Så det är ganska upprörande och berörande att lyssna på dem.
Jag kan berätta lite om vad det är som händer när du lämnar Jehovas vittnen. För att många religioner... kan man ju bara lämna. Det som är skillnad från när du är i en sekt, och det är ju en av de utmärkande dragen i en sekt, det är att konsekvenserna är väldigt stora. Det som Jehovas vittnen gör, de tillämpar shunning. Och det betyder att alla du har på insidan Jehovas vittnen kapas kontakten till.
Ja.
Och det spelar ingen roll om det är barn, föräldrar, familj, vänner. All kontakt kapas. Så därför när jag blev utesluten, faktiskt mot min vilja, men jag var tvungen att skilja mig, då förlorade jag mitt i min livskris, kontakten med hela mitt sociala nätverk och familj. Det är traumatiserande att gå igenom. Och därför så, när jag hade återhämtat mig och kommit på benen, så tänkte jag, hur många fler har gått igenom det som jag har gått igenom? För många gånger när du blir utesluten ur, som till exempel Jehovas vittnen, då är det i samband med en livskris. Du bryter upp och du gör någonting och du kan inte få det att fungera med Jehovas vittnen längre. Då blir du utesluten. Hur många fler har gått igenom en skilsmissa, har fått orättvis behandling och aldrig fått sin berättelse ut? Och därför så startade jag Vakna med Karolina Gäster för att göra en plattform där uteslutna Jehovas vittnen kan få dela sin berättelse. Vad är det som har hänt? Hur är deras liv idag? Hur har de gjort för att bygga upp sitt liv?
Mm.
Det var väl ett sätt för mig att betala lite tillbaka. För att jag har ju uteslutit många ur mitt liv. När jag var Jehovas vittne och jag hade vänner så som blev uteslutna. Då bara från ena dagen till andra dagen. Så du raderar dem från telefonboken. Du plockar bort dem från sociala medier. Du svarar inte om de ringer. Du hälsar inte på dem och du träffar dem på gatan. Vilket är väldigt skamfullt att tänka på idag. Att jag har gjort. Men man kan ju inte gå och ha skuld hela livet. Däremot så kan man ta ansvar för sina handlingar. Och mitt sätt att ta ansvar, en del av det sättet jag tar ansvar, det är att göra den här fria plattform där alla kan få dela sin berättelse.
Mm, precis. Men kommer du ihåg, vad var det för känslor du hade när du verkligen tog det här steget att lämna?
Det var hela min värld, den försvann ur mig. Jag kommer ihåg, jag satt jag kanske bara ska förklara lite för lyssnarna vad som händer.
Mm.
När du är ett Jehovas vittne anses du vara ett juridiskt Jehovas vittne i det ögonblick du har döpt dig. Jehovas vittnen anser man har vuxen dop, men man tillåter barn ner till 9-årsåldern eller ännu yngre att döpa sig. Och det beslutet, det hänger fast vid dig resten av livet. Jag var 16 när jag döpte mig som ett Jehovas vittne. I det ögonblick du då bryter några av de reglerna som Jehovas vittnen har. Det kan vara att du röstar i politisk val, att du röker, att du begår sexuell omoralitet. Och det är helt enkelt att du har en pojkvän som du inte är gift med. Eller du vill skilja dig utan bibelsk grund, som jag ville göra. Det är många anledningar. Då blir du satt inför en dömande kommitté. Dömande kommitté består av 3 män. Det som kallas äldste bröder, för Jehovas vittnen har inte präster, de har äldste bröder.
Mm.
Och där anser de att de har myndighet till att bestämma om du ångrar dig eller om du inte ångrar din handling. Och jag satt och grät och jag var helt förtvivlad och jag hade inlett en relation med Markus, en romantisk relation, och jag ville avsluta den, men jag vill inte gå tillbaka till min äktenskap.
Mm.
Och då sa de att ja, men då måste vi utesluta dig. Mm. Och det var fruktansvärt. För jag visste vad det betydde. För nu stod jag helt själv.
Ja.
Jag visste att när jag går ut genom dörren så har jag inga social nätverk kvar. Det försvinner. Det är en minut att det sägs. Då försvinner det. Och då läses det upp i riketalen att Caroline Englund är inte längre ett Jehovas vittne. Och då får inte medlemmarna prata med mig. Så det är väldigt traumatiserande. Det är också traumatiserande för barnen.
Ja.
Jag hade mindreåriga barn och i det ögonblick jag blev utesluten, då får deras kompisar från riketsalen eller från Jehovas vittnen inte längre komma hem och leka hos dem. Därför hemmet, de får inte vistas i det hemmet där jag är. Så du blir ju behandlad som en spedälsk. Jag kommer ihåg när det var som allra värst. Jag tror alla lyssnare som har gått igenom en skilsmisse vet hur fruktansvärt en skilsmässa. Och jag hade andra aspekter i min skilsmässa också som gjorde det extra svårt. Men det här behovet av att ha någon att gråta hos. Eller bara prata med eller säga, du vet du vad, vi fixar maten idag, du behöver inte. Mm. Det var som allra värst och jag var helt olycklig. Då träffade jag en av mina bästa väninnor på Maxi jag var och handla. Och hon vände på klacken och gick. Det gör så ont i hjärtat.
Det aktiverar verkligen den här övergivenhetskänslan som vi bär på inom oss. Men Caroline, vad var det för egenskap i dig som ändå gjorde att du överlevde det här?
En enorm positivitet inbyggt i mig. Mm. Och jag är väldigt stark. Jag är väldigt stark både fysisk och psykisk. Mm. Det såg du i min astrologikarta när du gjorde den för ett halvår sedan.
Ja.
Jag kommer ihåg att du sa det. Ja, Caroline, jag kan säga att du har inte haft problem med hälsan. Och det har jag inte. Så det är både att jag är fysisk och psykiskt stark. Men också att jag är väldigt positiv. Och jag vill se möjligheter. Jag vill se lösningar. väldigt tidigt då bestämde, för Marcus och jag, vi jobbade tillsammans också. För utöver det här så förlorade vi faktiskt också vårt arbete. Så vi var tvungna att börja bygga vår bolagsstruktur där. Mm. Och då sa vi, när vi jobbar måndag till fredag, 8-17, då pratar vi inte om skilsmässa, uteslutning, Jehovas vittnen, orättvisa. Vi bara stängde ute det.
Ja.
Så det var ju en enorm vilja vi hade. Så det var en väldigt teoretisk förståelse att pratar vi om detta här och äldre det, ja, då kommer vi inte att ta oss ur den gruppen. Nej. Utan då kommer vi bara gräva ner oss.
Och ni visste det. Ni visste det, att det är så det fungerar. Liksom det man fokuserar på växer.
Precis. Vad är Wayne Dyer eller andra brukar säga, where focus go, energy flows.
Jaha.
Och vi hade inte råd att låta vår energi flöda ner i det här svarta hålet. För det var som det var. Det var inte så mycket vi kunde göra åt det. Det vi dock kunde göra, det var att bygga på vår framtid.
Ja.
Vi var tvungna, jag var tvungen att försörja barnen, för plötsligt var jag ju ensamstående.
Ja.
Så jag skulle ha gången en inkomst på något sätt.
Mm.
Och jag var också tvungen att försöka någorlunda att hålla humöret uppe för barnens skull.
Mm.
De bodde hos mig 100%. För de skulle ju klara skolan och allt det här.
Ja, du är ju faktiskt född i skorpionen. Du har ju den här envisheten inom dig. Så tydligt. Det är mycket annat naturligtvis som färgar dig. Eller som skapar den du är, så att säga. Men du har ju även mycket i skytt. Kommer du ihåg det? Och där har vi det här framåt och det här positiva, elden i det du driver. Du har livslust, du känner att det är en mening med ditt liv.
Absolut, och det är ingen mening att sitta och gräva ner sig.
Nej.
Och jag hade inte riktigt tid med det. Det som man också ska tänka på, det är friktion ger energi. Och det förstår Marcus och jag. Det här, det är en väldigt stor friktion i vår bådas liv. Låt oss utnyttja den energi den frigör till att skapa ett fundament för vårt nya liv tillsammans.
Oh.
Det var väldigt, väldigt målinriktat. Jag kommer ihåg att vi skulle ha ett kontor, men vi hade inte råd att skapa kontor på stan. Så vi inredde ett rum i mitt hus. Det var, jag tror det var kanske 8-10 kvadratmeter.
Mm.
Där fick vi precis en 2 skrivbord, begagnade skrivbord, en stor whiteboard-tavla. Och så friköpte vi data och telefon från vårt tidiga jobb, där vi var blivit uppsagda. Och då var det vår arbetsplats, och då sa vi, när vi stänger dörren här, då är det jobb. Och det är bara energi vi ska lägga på att skapa de här produkterna och de första bolagen. Jag är så glad att vi började skapa vårt företag där. För det var också ett distraherande moment, och då kunde vi fokusera på det.
Men du Caroline, hur hade ni all den här kunskapen om hur ni skulle skapa ert liv?
Det är väldigt intressant, för att hela min livstransformation, den började februari 2018. Jag blev bjuden över på en kurs med Bob Proctor. Han är död nu, han dog för ett halvår sedan. Men en fantastisk businessman som gjorde mycket inom personlig utveckling också. Och hans kurs hette Paradigm Shift.
Mm.
Det var ett företagskurs, men det var ju mycket om paradigma och personlig utveckling.
Mm.
Och för mig så var det ett startskott till att jag kan faktiskt bestämma. Jag kan bestämma vad jag vill attrahera in i mitt liv. Det är inte omständigheterna, det är inte samhället, det är inte min uppväxt, det är faktiskt jag som gör det.
Mm.
Och jag kommer ihåg när jag satt på den kursen, då var jag i mitt tidiga äktenskap och min gamla kontext, och jag tänkte, har jag verkligen medvetet skapat allt det jag har i mitt fält, eller har jag låtit mig vara offer för uppväxtparadigma och allt det andra? Och det började resan. Och jag blev väldigt nyfiken på det. Marcus, han fick väldigt snabbt efter vår skilsmissa och uteslutning möjlighet att åka till London på en kurs i NLP. Och i den kursen lärde han sig hur man styr känslor. Och hur hypnosterapi är väldigt effektivt för att programmera om skadliga program. Alltså vi har en massa program vi har fått som barn. Och hur gör man för att liksom få nya texter i den här inspelningen som kör i vår undermedvetna.
Våra mönster, kanske ett annat ord för de mönster som skapas tidigt i våra liv utifrån våra upplevelser och obearbetade känslor. Så tänker jag.
Och då började vi använda det väldigt omedelbart. Och ofta är ju så här, när du är mitt i en kris, då söker man ju allt man kan på Google. Och det ena ledde till det andra. Då fick vi upp ögonen för Esther Hicks, som är en kvinna som hon kanaliserar från en källa som heter Abraham.
Mm.
som är helt fantastiskt när det gäller relationer och hur man kan tänka och hur man kan applicera attraktionslagen i sitt privatliv och sitt företagsliv. Och det lyssnade vi jättemycket på. Och sen började vi att delta i, vi åkte till Tony Robbins i London, vi gjorde UPV. Det var också väldigt frigörande. Och varje sak vi gjorde, de här seminarierna, det byggde ju på varandra med kunskap och det ledde till nya frågor som vi sen fick svar på. Ja. Så den vägen var det. Och mycket av det var ju gratis på YouTube.
Ja.
Du kan, Paul McKenna har fantastiska meditationer på YouTube gratis som man kan ladda ner.
Det är ju fantastiskt.
Det är helt fantastiskt vilken guldgruva det är.
Ja.
Och då, ja, så man behöver inte gå på de här dyra kurserna och seminarier. Det finns mycket gratis på nätet.
Ja, men det gör ju det. Det jag tycker är så intressant är att ni tog steg för steg. Ni la sten för sten. Att, jag tänker på synkroniciteten. Ni fick väl vägledning hela tiden.
Vi lärde oss väldigt snabbt med attraktionslagen att inte jobba med muskler men jobba med energi.
Ja.
Och liksom, vad faller naturligt? Och hur känns det när jag gör detta? Det är någonting jag Hicks pratar mycket om. Hur känns det bra? Blir du arg? Blir du ledsen? Eller blir du glad, upprymd och lekfull? Väcker det för känslor i dig? Och det är ju ett sätt att komma i kontakt med sitt inre. Indre är ju din sanningspekare, eller dina känslor är ju din pekare hela tiden i livet. Om du är på rätt håll eller om du håller på att avvika lite. Så vi blev väldigt, väldigt lyhörda. Vad säger min indre känsla?
Ja.
I samband med det, då började vi också med tacksamhet. Tacksamhet, det gör vi fortfarande varje morgon. Sätt att starta dagen och sätta en vibration för vad vi attraherar in i mitt liv, vad vi attraherar i mitt själv. Och den tacksamhet används ju både på barn och familj och på företag och kunder och andra kontakter som vi har. Förstå att vi bestämmer själv.
Ja, men så bra att du påminner just om tacksamhet, för att det är ju verkligen en fantastisk naturlag. Men det gäller ju att komma ihåg det, men då har ni en rutin när det gäller den.
Varje morgon vid frukosten så tar vi fram vår tacksamhetsbok. Jag skriver ut många böcker nu med. Det är helt, det kan vara smått, det kan vara stort, det kan vara solen skinner, kaffet smakar gott, katten skinner, till att det kan vara en jätteort eller en ny produkt vi har utvecklat eller en resa vi ska på med barnen. Det kan vara vad som står och smått.
Alltså jag förstår precis vad du menar. Och du vet, jag tänker så här, det som är så intressant i det här, det är att ni verkligen följer det här flödet, synkroniciteten. Och så att säga själens röst, det är ju tvärt emot allt det som ni har varit med om under många år. Jag tänker på vad jag förstår, så inom Jehovas underordnar man ju sig myndigheter och respekterar det som styr. Och man ifrågasätter inte, utan man anpassar sig.
Mm.
Och det här är ju verkligen det motsatta. Ja. Ni lyssnar på er själva och verkligen gör det som känns helt rätt.
Mm.
Och det har gått väldigt fort som sagt.
Det har gått jättefort, för det är ju det som är farligt i, som Jehovas vittnen och som många andra sekter också gör, det är att de stänger av din kontakt med hjärtat.
Mm.
För de ersätter hjärtat med de reglerna som det här samfund har.
Mm.
Så även om det inte känns bra, så ska du göra det för friden i församlingen eller för anvisningarna säger så. Och man ska lita på att någon annan vet bättre.
Ja.
Men i det ögonblick att vi förstår att vad farligt det är att inte lyssna på hjärtat, då tänds ju hjärtat. För då plötsligt börjar jag lyssna på det och hjärtat tycker det är jättehärligt. Här var det äntligen börjar hon lyssna. Och då blir det ju en sån stark indikator för vad ska jag fylla mitt liv med?
Ja. Exakt.
Och det som är det rätt för det ena är inte rätt för den andra.
Nej.
Att vi vill bygga en bolagsstruktur med de här bolagen, skulle någon annan tycka det var fruktansvärt. Varför de inte uppe och klättrar ett berg eller öppnar en restaurang eller det här.
Mm.
Ja, men det är för att vi är så individuella, och en religion som det här insekt, de formpassar alla efter en mall.
Ja.
Alla ska göra på ett visst sätt och det passar inte alla.
Nej, men det gör det ju inte. Men jag tänker nu när det händer så mycket rent globalt, energimässigt och med att man kan väl säga att vi går upp i en högre frekvens nu. Och då tänker jag på vad händer då med alla dessa sekter eller olika religioner. För att Det borde ju vara så att människor börjar inse att de lever i en lögn eller i en illusion. Vad säger du om det?
Så jag är helt övertygad om att den tiden är över inom, kanske inom min livstid, att religion och sekter har det här inflytande. Jag tror att det kommer dö ut automatiskt. Ja. Därför den nya generation av barn och ungdomar vi har, de är av en annan karaktär än vad jag var som är född på 70-talet. Ja. De är mycket mer medvetna om sina egna behov och sina egna jag.
Ja.
Och sen är det ju också den här lagen att ljuset alltid vinner. Ljuset är starkare än det mörka. Och jag tror att alla de här monoteistiska religionerna som i den grad lägger beslag på människors hjärta och fyller in med skuld och skam.
Ja.
Det är ju väldigt låga, skuld och skam är ju väldigt låga vibrationer och dömande. Det kan inte vinna när jorden har sin frekvenshöjning. Det ger sig själv.
Ja, men
det är helt övertygad om.
Precis, och det, fler och fler avslöjanden dyker ju upp nu. De här illusionerna rasar och det kan bli ganska chockartat, tror jag, för en del. När man verkligen inser hur vilseledd man har varit. Så det kanske gäller att vara lite förberedd och verkligen börja med sitt inre arbete.
Jag tror ju att vi alla har en själ som försöker komma i kontakt med oss. Och efterhand som fler och fler... Det här sprider sig att vad hälsosamt det är att lyssna på sin själ.
Mm.
Då kommer det också att sprida sig.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Många av de fysiska sjukdomarna som vi har, ledvärk, depression, är undertryckta känslor. Och att man går emot sig själv.
Oh.
Och det behöver inte vara religion, det kan vara samhället. Det kan vara samhället som trycker ner en form över huvudet på dig, eller din kultur som trycker ner en ljudform över ditt liv som inte passar dig.
Nej.
Och om du hela tiden anpassar dig och går emot dig själv, då kommer kroppen att säga ifrån. Ja. Först genom att man kanske är ledsen och vemodig, och sen blir det att man kan få värk i kroppen. Man kan utveckla fysiska symptom. Så jag är helt övertygad om att med den våg som också kommer av alternativ behandling och medicin, så kommer också den här medvetenheten om hur tänker vi, hur lever jag mitt liv? Är jag sann mot mig själv?
Nej, det låter så väldigt hoppfullt när du pratar, känner jag. Nej, men du förmedlar verkligen ett hopp, och det är så, jag blir så lycklig när jag hör dig prata.
Ja, det är så roligt att prata om, ja.
Ja, då känns det lite som att vi går tillbaka energimässigt när jag pratar om Jehovas. Men jag vill ändå ställa en fråga. Vad får du för spontan känsla när du tänker på Jehovas? Vad är det din första känsla?
Vemod och sorg.
Mm.
För att det är så många fantastiska, vänliga människor som är Jehovas vittnen. Och de gör det för att de tror det är det rätt. De slår knut på sig själv för att försöka göra det rätt. Det är så mycket psykisk ohälsa inom den religionen. För att deras själar säger, kan ni lyssna på oss snälla, det här är inte bra. Jag blir väldigt ledsen. Samtidigt så vet jag också att alla människor har sin egen livsresa. När det är tid och när det är dags, så kommer den information de behöver till dem. Min podd ligger ute. Mm. Jag vet det är många inom Jehovas vittnen som lyssnar på den. Så det finns en massa ute. Jag tror att vi attraherar in i vårt fält det vi behöver. Så man behöver inte gå att försöka dra någon ut från sekten. Utan lita på processen att allting kommer i rätt tid till alla personer. Och är det så att det inte kommer till dem, ja, men då kanske, då vet, jag vet ju inte vad de vill ha för upplevelse på deras jordiska liv i den här omgången.
Nej, vi vet ju inte vad deras livsresa egentligen handlar om. Så att, men det är ju återigen det här med det du säger nu, det är ju just det här med synkroniciteten. När tiden är mogen så kommer det som ska komma. Om vi pratar lite om den här sorgen, eller ofta tar det ju lång tid att verkligen bearbeta den här sorgen. För jag tänker, det är ju ändå närmare 50 år som ni har varit, både du och Marcus varit inne i detta. Och så nu har ni gjort den här intensiva, väldigt snabba resan och fortsätter med den, helt fantastiskt. Ja. Man kanske får räkna med att den här känslan av sorg ändå finns där tills man är klar, så att säga.
Man kan säga att det är ju som om du har förlorat någon nära som dör, har du en sorg också. Och det får ta den tiden det tar.
Mm.
Det som jag dock tror man ska vara uppmärksam på, det är att inte tappa bort sig i sorgen. Och det är klart jag saknar, vi var väldigt, väldigt tajta i min släkt. Klart jag saknar min släkt. Något så fruktansvärt, jag saknar mina syskonbarn. Jag älskade mina syskonbarn.
Mm.
Och jag var jättenära mina syskonbarn. Jag älskar dem och jag tycker så mycket om dem fortfarande. Klart jag saknar dem. Det som nästan är värst är att de är ju inte döda. De lever. Och jag lever. Mm. Och jag vet att de saknar mig lika mycket som jag saknar dem. Jag kan inte tvinga dem. Det får tas i deras takt. Det enda jag kan göra, det är ju att skicka ljus till dem. Ja. Jag kan skicka kärlek till dem. Jag tänker på dem och skickar vänliga tankar. Jag hoppas alla som lyssnar på detta här inte går ut och skäller ut ett Jehovas vittne nästa gång de ser dem ute och predikar. Men ge dem en kram istället, för de behöver det.
Vad fint att du säger det.
Man kommer ingenstans med att vara arg på dem. För de har bara ett bricka i ett stort spel, i en strukturerad religion. De vet inte vad det är som pågår. Om man ska tänka på att Jehovas vittnen är förbjudna att läsa eller lyssna på något som pratar emot Jehovas vittnen. Så i det ögonblick där jag är tv-program, som det var ju en del i våra som Jehovas vittnen, då tittar de inte på det. De får inte den informationen som finns. Som ni och alla andra går runt och säger, men vet du inte? De är med i pedofiliskandaler, vet du inte det och det? Nej, de vet inte det.
Nej.
För de lever i en hel egen bubbel.
Oh.
Och det enda man kan lita på, det är visa kärlek. Världen är inte ond, världen är jättesnäll. De tror världen är jätteond, men det är den inte. Och det behöver de visas, och behöver de se. Människor är snälla.
Caroline, jag tänker på, får jag fråga om din mamma?
Ja.
För din mamma har du ändå kontakt med, eller hur?
Jag har ju en fantastisk, nu är det ju så här att jag har ju applicerat attraktionslagen i min egen situation också. Och sagt att det jag inte vill ha i mitt fält, det vill jag inte ha. Så om någon säger till mig att månen är gjord av ost, då får de gärna tycka det, men jag kommer inte ta hänsyn till det när jag pratar att månen är gjord av ost. För jag vet att den inte är gjord av ost. Okay. Du förstår vad jag menar.
Ja.
I den mån att de tycker att jag kan inte prata med Caroline för hon är utesluten, då kommer inte jag respektera det. Det är ingen regel som jag respekterar. Så därför så har jag jobbat väldigt hårt på de som betyder mest för mig. Min mamma och mina systrar. Det var väldigt, väldigt svårt första året. Men min mamma, jag har en fantastisk mamma. Och hon sa, det här, jag kan inte överge min dotter. Det gick för mycket emot henne.
Mm.
Så därför så valde hon ganska så omgående, inte helt med en gång, men ganska så snart att ha kontakt med mig. Min pappa dog faktiskt också precis när jag blev utesluten. Så det är också en familjesorg som hon i alla fall har jag kontakt med. Och en av mina systrar, hon var väldigt hård mot mig och avstod mig. Men jag fortsatte att banka på och fortsatte att skicka sms, informera henne om mitt liv, hur jag hade det. Även om det kanske ibland var envägskommunikation, så gjorde jag det. Och det slutade med att när jag och Marcus gifte oss, så kom hon och överraskade oss på vår bröllopsmiddag.
Okej, vilken glädje.
Ja. Du vet, vi hade ju ingen att umgås med, så vi hade ju svårt att hitta två bröllopsvittnen.
Oj.
Vi hade varit utslutna ett år, vi hade ingen. Vi hade bara Marcus och mig och Marcus.
Oh.
Och det liknade genom oss två. Våra barn var mindreåriga, så de kunde inte vara bröllopsvittnen.
Nej.
Då fick vi Marcus bror och svägerska till att ställa upp som bröllopsvittnen. Och det var vi ju jätteglada för.
Ja.
Sen kom min syster och överraskade mig.
Nej,
med sin man.
Oj, jag ryser.
Och hon sa, ja, och så sa hon, från och med nu Caroline, är du bara min syster? Ja, det var helt fantastiskt. Oh, och då, och så jag har ju både henne och min mamma. Och det som har varit ringar på vattnet är ju att det är ju flera som har fått upp ögonen för vad det egentligen är som har hänt. Så när man står där ute som ljusbärare och skickar kärlek och folk säger, men det går faktiskt bra för Caroline. Varför skulle inte vi kunna ha kontakt med henne? Ja, hon har gift om sig, men det är väl inte hela världen. 13 personer har vi räknat upp som antingen har lämnat eller inte tagit ställning som Jehovas vittnen.
Nej, men du, där ser du. Det ger verkligen resultat.
Ja, det gör det.
Med ljus och kärlek.
Alltså att protestera, och jag har också varit arg, jag ska inte säga jag är helgon, för jag har också varit jätte arg. Det har kommit upp i mig, speciellt i början. Men med kunskapen som har kommit in och många av de verktyg vi har använt, så har vi förstått hur kontraproduktivt det är att låta de energierna komma in i mitt liv.
Nej, precis. Men vet du, en sak som jag har funderat lite på. Du vet, jag var ju hos dig och du hade en intervju med mig. Jag måste säga, det var så himla roligt.
Ja, det var fantastiskt att få träffa dig. Och alltså, jag måste säga, den astrologikarta du gjorde till mig och läste in till mig. Jag har lyssnat så många gånger på den filen. Och jag hittar nya lag i den hela tiden. Det är som ett lag, det är som en lökeskala.
Nej, men...
Och nu i samband med en retreat jag gjorde här i helgen så kom det ytterligare ett lager upp. Aha, det var det. Det var så många djup i det. Det är så fantastiskt det du gör, Ann-Kristin. Fantastiskt. Det är väldigt, alltså, det berikar så mycket.
Åh, jag rådnar i min ensamhet. Nej, nej men tack, jag är jätteglad över det. Och det jag skulle säga det var att jag tyckte det var så... Jag vet inte, det var så underbart att sitta där och jag hade ju ingen manus eller något utan det bara flöt på och jag, får man säga att man är nöjd med det man gör, så det var jag faktiskt. Jag lyssnade på det då, ja, samma dag, jag vet vi skulle ha gäster och jag var så lycklig.
Nej, det var så fint. Det var så fint att få ha med dig.
Ja, men vet du vad som slog mig nu apropå astrologin som jag... är lite förvirrad om vi kan ta upp det här nu. För att när jag tolkade din karta så blev jag som sagt lite förvirrad. För vissa av aspekterna symboliserar ju ens föräldrar och ens omgivning. Ja, under de allra mest formbara åren. Alltså de 3-4 första åren. Och då, nu pratar du om din mamma och... vad jag förstår har hon varit den bästa mamman, eller du har upplevt henne, har varit den bästa mamman man kan ha.
Mm. Mm.
Och så tänker jag på, för det är klart du har ju aspekter, dynamiska, svåra aspekter i relation till mamma. Men då tänker jag, kan det vara så att man nästan får tolka dessa aspekter, att det handlar mer om det ni var inne i, själva den atmosfär som ändå Jehova symboliserade. Jag vet inte, förstår du vad jag menar?
Ja, absolut. Ja. Jag tror ju både och. Ja. Jag vet att vi pratade om det, men jag tror faktiskt både och. Mm. För att jag säger min mamma, världens bästa mamma, är ju för många delar som jag är otroligt tacksam för. Mm. Sen är det också många delar som är helt tydligt är saker som är en utmaning mellan mig och min mamma.
Mm.
Men det är ju ingenting som jag är arg över, utan det är ju saker som jag måste växa i, alltså växa av.
Ja.
Med det här med kontroll.
Ja.
För min livssyfte är frihet. Och jag blev född in i dels en kult, men också i en väldigt, väldigt patriarkalsk familj. En väldigt kontrollerande mamma och en mycket patriarkalsk pappa.
Mm.
Så det var ju dubbelt upp med att det var svårt för mig att växa och bli fri.
Ja.
Men det är ju, vad ska man säga, det är någonting jag valde innan jag kom ner på jorden. Jag ville ju födas av min mamma och pappa och in i den här sekten för att växa och vara fri. Så jag älskar ju inte min mamma mindre. Jag tycker inte hon är mindre underbar. Jag kan fortfarande ha svårt med det här med hennes... Hon är 85 och hon vill fortfarande kontrollera mig och styra mig.
Ja.
Men det är ju upp till mig att hantera det. Det är ju inte min mammas fel. Hon är ju som hon är och jag vet att hon älskar mig.
Ja.
Och att hennes... att hon vill kontrollera mig är ju på grund av det hennes sätt att visa kärlek.
Mm. Ja,
och, jag tror många som har utmaningar med sina föräldrar, det är för att man tycker att föräldrarna ska visa kärlek på det sättet som jag vill du ska visa kärlek.
Ja, precis.
Men så är ju inga relationer.
Nej, jag säger ju ofta att det handlar ju inte om att föräldrarna inte älskade dig om man har en svår aspekt kanske till mamma eller pappa, utan det är ju mer en upplevelse ändå, som det lilla barnet har av, just som du säger, ditt fall då med kontroll. Men det jag tänker på lite grann där, under, jag tänker just på i tonåren när man har sin frigörelseprocess, hur såg din process ut?
Ja, jag har ju nog haft min frigörelseprocess när jag lämnade Jehovas vittnen. Då blev jag ju tonåring, för jag hade aldrig den när jag var tonåring. Lite hade jag ju försökt leva ett lite dubbelt liv från min mamma och pappas kontroll och religionens kontroll. Men det var ju mycket, 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 mycket svagt, om man säger så. För mitt utrymme var inte, jag hade inte utrymme att göra det. Men jag är inte arg över det idag. Däremot så kan jag lära av det, och jag kan tänka på, för nu har jag ju själv både en tonårsdotter och en bonusdotter som är tonåring. Att lära mig av det, hur är det lämpligt att vara tonårsföräldrar? Är det lämpligt att fullständigt nästan låsa in dem? Eller kan man hitta ett sätt att kommunicera och få förtroende istället för att sätta krav och regler?
Precis, det är ju väldigt viktiga frågor, som du säger. Men jag tänker på kontrollen. Har man haft en mamma som kontrollerar? Det är klart, du har man ju det här beteendet i sig innan man blir medveten om det och kan bearbeta orsaken och så vidare. Men du är ju väldigt medveten, så jag är övertygad om att...
Ja, det var jag ju inte innan jag lämnade Jehovas vittnen, hade jag inte den medvetenheten. Så då såg jag kontrollen som någonting positivt. Och då var jag en otroligt kontrollerande förälder. Det säger mina flickor idag, att oj, vi är så glada, speciellt min dotter som bor hemma som är 14. Jag är så glad, mamma, du inte gör Jehovas vittnen längre. För att jag hade aldrig fått liksom ha alla de här kompisarna och alla de aktiviteterna. Och det är mycket sport och fritid och kompisar nu, hon är 14. Och det hade hon ju inte fått frihet att göra.
Nej.
Och upptäcka sig själv. För det är också någonting som tar sig från dig insikt. Det är att du får inte hitta dig själv. För du har hela tiden anvisning om som säger så här ska du göra. Du får liksom inte experimentera själv.
Hemskt. Jag blir så lycklig när du berättar om din dotter. För jag kan verkligen förstå hur hon känner sig. Den här glädjen som hon försöker uttrycka. Det finns ju fler metoder som... du har blivit hjälpt av, var ju Agneta Sjödins gäst. Och där beskrev du så väldigt fint hur just Michael Newtons metod hade hjälpt dig. Life Beating Life. Kan du inte berätta lite grann om den metoden?
Michael Newton är en amerikan som utvecklade, han var hypnosterapeut, och han utvecklade en metod som heter Life Between Life. Och det är att mellan liven, vad händer när du dör tills du återföds i ett nytt liv, vad händer i den period, för vad är själen och vad hittar man på under den här period? Och där finns en i Sverige som heter Rita Bordenstein som är utanför Uppsala, som är licensierad, otroligt duktig måste jag säga. Och då gjorde Marcus och jag var sin LBL-regression förra våren. Och där hittade jag, hon guidade dig i djup hypnos till ett tidigare liv, och du dör i det tidigare livet, och sen följer du med hem helt enkelt, och så ser du vad som händer. Och jag fick gå igenom mitt liv med min själsgrupp, och jag fick möta vissa av dem som är i mitt liv idag, som är levande. Det som är speciellt är ju att vi är ju andevarelser eller själar. En del av din själ föds på jorden som en människa. Man kan säga 20-30, ibland 40% av själen kommer in i den här fysiska kroppen. Men resten har du ju som det som heter ditt större jag, som man faktiskt kan kommunicera med genom meditation och så vidare. Och det är också ditt större jag som liksom pickar till dig om du gör någonting som är dumt. Det känns inte bra det här. Det är ditt större jag som säger det här var inte det som var meningen, eller det här var inte bra för dig. Ditt större jag kan du ju ha kontakt med via meditation. Alla som du har i din nära omhet är ju antagligen någon du har i din själsgrupp. Det var en fantastisk upplevelse. För mig var den kraften jag insåg jag har väldigt inspirerande för mig. För jag insåg att alla de i mitt liv som har gett mig utmaningar är ju inte dumma människor eller som är där för att vara emot mig, utan det är fantastiskt fina själar som har tagit en uppgift för att lära mig, att få mig att växa. Att få mig inse, jag vill växa i min personlighet. Om man aldrig gör någonting som gör ont, då växer man inte. Om du inte tar fler tyngre vikt på gymmet, så kommer du aldrig få muskler. Man måste utmana sig. Och varje gång vi fylls ner på jorden, så är det nya utmaningar. Och någon själ tar den rollen. Okej, jag kan vara din man i 10 år och vi kommer ha det fruktansvärt. Men du kommer lära dig det av det.
Ja.
Du vet, när jag såg dem här i min själsgrupp, och jag förstår att det är bara ljus och kärlek och det är inget ont, utan de gör det av ren kärlek för att du ska växa.
Ja,
ja, men då bara trillar all ilska av dig.
Vilken läkning som sker i den stunden.
Ja, det var helt fantastiskt. Sån läkning, och man kan inte vara bitter. Liksom, vem är jag att skälla på den ena eller den andra? För de gör det jag har bett dem om att göra.
Så det ser
jag beställde
man,
det själv.
Ja, man kan aldrig. Ja. Man behöver inte bli bitter på någon gammal chef eller något, utan nej, om man nu har upplevt.
Eller sina föräldrar. Vi har våra föräldrar. Så Michael Newton gjorde ju 7000 fallstudier där han dokumenterade alla som berättade om livet mellan liven. Och de här väldigt snarlika strukturer som finns i den värld där vi går hem.
Ja.
Du har en själsgrupp på mellan 15-20 själar som följer dig liv efter liv. Ofta så föds man tillsammans. Så man tar olika roller. Och på det sättet växer man i sin spiritualitet. När jag kom upp och mötte min själsgrupp, så var jag väldigt utmattad. Och utifrån din astrologikarta så var det väldigt... Själen bestämmer ju vilket liv du ska hoppa ner i. Och den valde definitivt ett liv som kännetecknade frihet, som jag sen såg i min astrologikarta. Så allting hänger ju ihop.
Du har ju din livsmålspunkt, alltså den här MC-punkten i Vattumannen. Och du ska ju verkligen hitta den här friheten. Vattumannen symboliserar ju verkligen allt det som händer i den nya tiden nu. Där vi ska bli så där fria som vi ska bli. Och där vi lyssnar på oss själva. Och där vi har altruism, medmänsklighet, alla människors lika värde och kärlek. Att det är bara det som är det viktiga egentligen.
Ja, precis. Ovillkorlig kärlek. Och det är det också. När du möter dig själv som själ, då är det dels som möts du av ovillkorlig kärlek. Och du har också en väldigt kärlek till dig själv. Och det är också väldigt stort att upptäcka som människa, uppleva som människa. För vi kan vara väldigt hårda mot oss själva. Både varandra och oss själva. Det är inte det som är det sanna. Det är inte så vi egentligen är. Och det är därför när vi är arga, då mår vi inte bra. Eller när vi är bittra eller när vi är dömande, då mår vi inte bra. Det är för att det är inte vår sanna natur.
Nej, precis. Men skulle du säga att du fullföljer din sanna livsuppgift?
Ja. Jag vill säga att jag är inte färdig. Jag upptäcker ju nya saker hela tiden. Jag känner ju att allting jag gör just nu går väldigt lätt. Och det tar väldigt snabbt fart. Det känns väldigt bra. Då är jag ju verkligen på vägen. Men jag vill ju inte upphöra och säga att nu är jag nöjd. För jag får hela tiden nya uppdrag. I takt med att jag kan axla det, så får jag nya uppdrag. Och det är ju en resa. Man brukar kalla det personlig utveckling, men jag kallar det egentligen personlig inveckling. För det är en resa inåt. I den här resa inåt och för att hitta min sanna livsuppgift, då är det ju daglig meditation som vi båda två gör. Just nu så gör vi det 3 gånger om dagen, för vi är mitt i en process. Men liksom att hitta den styrkan och kraften i tystnaden i dig gör ju att man håller kursen på sin livsuppgift, sin sanna livsuppgift. Och sen kan man göra toppar som olika regressioner, olika typer av hypnos och så vidare. Men det är ju de här dagliga rutinerna som absolut meditation vill jag slå ett stort slag för. För att hela tiden känna efter, är jag på min sanna livsuppgift.
Ja, men det är som du säger, det är dessa rutiner. Antingen det handlar om det andliga eller fysiska. Vi behöver ju verkligen göra det för att kunna hitta harmonin här just nu. Nej, men du, vi skulle kunna prata hur länge som helst. Vilken energi du förmedlar, Caroline. Det gör det verkligen, och jag känner verkligen hur mycket intressanta saker du har framför dig.
Det är ju det som är intressant också, att livet är en liten upptäcktsresa. Jag gjorde en process i helgen här som det har varit en lång förberedelse upp till, och som jag också har ett långt efterarbete med. Och där upptäckte jag jag vill inte säga helt nya saker, men en fördjupning av det jag redan visste. Mm. Och det är de här lagen som ju är så spännande att upptäcka. Och mycket handlar ju om att ju mer du gör för andra, ju mer kärlek du skickar till andra, ju mer du frigör andra, ju mer frigjord och kärlek får du.
Precis.
Alltså du växer och blir stark. Det är en spännande resa att komma in på.
Ja, men det är du verkligen. Men du, innan vi avslutar så har jag en fråga här. Vilka råd skulle du vilja ge andra människor som är inne i något som begränsar dem? Kanske i en sekt eller i en relation där man känner att man inte kan vara sann. Vad ska man göra, tycker du?
Jag tycker att för det första så måste man prata med sig själv om, vill jag lämna detta? Mm. För allting man lämnar har ett pris. Allting man gör har ett pris. Så man måste vara säker på att är redo att göra det. När man då har gjort det, så lyssna inåt. Lyssna på ditt hjärta. För är du insekt, då har du garanterat kopplat av din sekt. Men försök att känna efter, hur mår jag egentligen? Mm. Skriv en dagbok över en vecka, dina dagliga känslor. Försök att stanna upp kanske en eller två gånger om dagen. Och bara känna efter, vad är det för tankar jag har? Vad är det för känslor jag har? För då får du en ganska bra indikation på hur en stor del av ditt liv är. Och man kan bli väldigt förvånad. Jag gjorde det själv nu här på min session. Och jag tyckte att jag har jobbat mycket på mig själv. Mm. Men det var fortfarande mycket irritation. Jag hade ganska mycket ilska också. Som jag faktiskt fångade i mina tankar. Och då betyder det att jag behöver förfina. Mm. Och lever du emot dig själv, så tror jag du kan fånga mycket av det.
Ja.
Och vill man prata, eller vill jag ha lite tips, antingen om du är en sekt. Jag hade ett väldigt destruktivt äktenskap också, så jag är lite tvåfasad. Jag både hade destruktivt äktenskap med missbruks och skilsmissa på det, och sen utgång av sex. Jag har lite olika facetter. Jag är på inga sätt terapeut eller coach eller något sånt. Men rent privat, människa till människa, så tar jag jättegärna ett samtal. Det får man gärna göra.
Ja, precis. Ja, men väldigt fina råd, måste jag säga. Mm. Och jag tror att det här avsnittet kommer att öppna upp ögonen för en hel del som lyssnar faktiskt, Caroline.
Mm. Mm.
Du har gjort det jättebra. Jag är jättetacksam att du ville vara med.
Jag vill bara säga för Kristen så här, om det är så att man sitter där och tänker, nej men jag kan inte, och det spelar ingen roll, för jag är inte värd bättre. Om du har barn, då är dina barn värt det. För dina barns skull gör det. Jag har bröt mig ut och det har kostat mig fantastiskt mycket. Men jag har lärt mina flickor att man behöver inte vara kvar i ett äktenskap om man inte mår bra. Även om det kostar dig hela din familj och all din släkt och all din, det är inte värt det. Och jag har visat mina flickor att man kommer ganska snabbt på benen igen. Det finns teknik, och det är jätteviktigt att man är den här bilden för barnen, som man bryter ett mönster.
Ja, verkligen. Vilken förebild du är.
Precis.
Det här är jätteviktigt. Det är bland det viktigaste vi kan göra. Men okej, Caroline. Tack så mycket.
Varsågod, Ann-Kristin. Det var ett stort nöje att få vara med och berätta här på din podcast.
Tack detsamma. Och vi hörs igen.
Ja, men det gör vi.
Ja.
Hej då så länge.
Hej då.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.